Du lyssnar nu på Så funkar skolan. Hej och välkomna ska ni vara till Så funkar skolan. Mitt namn är Sebastian och tillsammans med mig har jag två personer. Jag har Linnea. Hej Linnea!
Hej Sebbe!
Hur mår du?
Bra tack.
Och du sitter i skolan idag och
ja, precis. Jag har tagit lite ledigt här en timme.
Sen har vi även Jens Nylander. Hej Jens!
Hej Sebastian, framför tangentbordet är jag.
Vem är du?
Jag är en tech-entreprenör som har blivit lite av en datagranskare och journalist helt plötsligt av olika händelser.
Ja, hur kommer det sig?
Ja, men det började ju med att jag skulle bygga ett eget AI-system hade jag tänkt efter jag sålde mitt senaste bolag. Och det gjorde jag liksom mest för att det var skoj. Och då behövde jag lite data. Då dök jag på ICA först förra året. Och sen nu har jag dykt ner i kommunerna och sen blev det regionerna och nu de kommunala bolagen.
Okej, vad menar du med att dyka ner? Menar du?
Jag har faktiskt beställt ut alla leverantörsfakturor som har kommit in hos de här olika kommunerna, regionerna, kommunala bolagen och myndigheter faktiskt under året 2022 och året 2023. Och sen har jag bearbetat det materialet och sen har jag publicerat det öppet på internet så vem som helst kan veta vart dina skattepengar går.
Och det här avsnittet ska ju då handla alltså om hur ser det ut med kommunernas utgifter, leverantörskontroller, F-skattsedel och allt som du har hittat. Men kan du bara berätta så här, vad är det egentligen du har gjort?
Jag kontaktar varenda kommun, varenda region, varenda kommunalt bolag, varenda myndighet och säger så här att jag vill ha ett material enligt offentlighetsprincipen. Och sen så blir det lite dialog fram och tillbaka hur det ska se ut och sen så kommer det förhoppningsvis elektroniskt. Och när det kommer elektroniskt så kommer det ju i olika format och då har jag ett system som bearbetar det materialet till ett enda format. Och sen med den informationen kan jag sedan identifiera leverantörerna, inköpen och använda ett AI-system som hittar sånt som ser konstigt ut i de här grejerna helt enkelt. Det är vad jag gör.
Men har du alltså byggt själv, alltså du har programmerat själva AI:n då så att säga?
Ja, precis. Man brukar säga liksom AI är ett jättebrett område. När man bara säger AI så blir alla så här konfunderade. Är det så här en ChatGPT du pratar om, Jens, liksom, som kan svara på frågor? Nej, det finns annan AI som är till för andra saker. Identifiera nummerskyltar på bilar och så vidare. Vad jag pratar om det är liksom ett AI som identifierar avvikelser i stora datamängder. Där man snabbt kan få tag på vad som ser konstigt ut. Vad är det för inköp man gör? Vart går skattepengarna? Och det öppnar ju en helt ny möjlighet för allmänheten att få insyn i det som händer där ute.
Då har jag en fråga till dig. Hur kommer det sig att du börjar med detta?
Ja, många tror ju liksom så här att Jens Nylander har en så här genialisk PR-plan. Där han ska först ge det här gratis och så ska han liksom ta bra betalt. Men den planen finns inte. Den kan vi stryka. Det här är en helt ideell satsning där jag liksom ramlade in i det här materialet på ett eller annat sätt förra året och kände att det här har så stort samhällsvärde att det här vill jag bidra med utan att någon betalar mig för arbetet eller gör någonting. Och en del av den här ideologin består ju att liksom, till exempel som jag gjort, licensierar under Creative Commons License liksom, som betyder att vem som helst kan ta mitt verk och distribuera det och modifiera det och göra vad man vill i princip. Och hela den idén bygger ju på att offentlighetsprincipen har varit stark i Sverige, men det har varit svårt för gemene man att förstå vart pengarna går och hur pengarna används. Därför så ramlade jag in i det och blev personen som valde att det här gör jag för Sverige.
Okej, okay. Jag är helt förstummad att du ens gick in och göra detta. Det är ju helt underbart för oss som är intresserade av den ekonomiska faktorn av skolan. Men var hittar folk dig? Det måste ju vi berätta.
Kommun.jensnylander.com. Där söker du efter dina favoritkommuner, myndigheter och regioner och kommunala bolag.
Men får jag fråga, du har alltså kontakt, för jag är ju också sån här nörd som sitter och begär ut massa saker från kommunerna. Men du har alltså begärt ut varenda faktura?
Ja, och det blir väldigt mycket material om man tänker så här.
Jag kan tänka mig det, för jag tänker själv, jag jobbar ju som rektor. När man sitter och attesterar på ett år med liksom allt från kopieringspapper till... Ja, men så patronet till skrivaren och det är mat och det är, du vet, allt som behövs i skola, läromedel och så. Och jag tänker, en hel kommuns verksamhet måste ju bli... Alltså hur många fakturer har du matat in i ditt system?
Ja, igår kväll hade jag 39,2 miljoner och här nu på eftermiddagen idag så har vi ungefär 44 miljoner fakturer, så det går ju fort uppför eller nerför eller utför eller hur man vill förklara det. Och jag menar bara som Västra Götalandsregionen, där de enskilt har ju 3,5 miljoner fakturer spritt på 2 år. Så det är ganska stora volymer, det är alltså någonstans 1,75 miljoner årligen bara på en region. Då kan ni ju tänka er liksom, om vi nu lägger ihop alla kommuner, regioner, kommunala bolag, att vi pratar om enorma fakturer, antalet fakturer och enorma inköpsbelopp.
Men du matar in där och sen är det AI då som, du kanske låter korka det, men jag, alltså är det AI som då läser av och ser liksom, saknas F-skattsedel? Är det något fint, har det här bolaget gått i konkurs? Alltså, är det AI som hittar de grejerna som du ändå har lyft fram?
Ja, men exakt. Alltså, om man tänker sig så här då, att allt det här finns på ett ställe, då börjar det bli möjligt att bygga modeller som talar om vad det är som liksom vi som människor skulle säga. Så, ja, men om ett företag byter postadress för många gånger eller liksom har lite shady ekonomi eller något annat, det ser konstigt ut. Liksom. Man lägger ihop alla de här pusselbitarna i ett pussel, ungefär som liksom polisen liksom bedriver brottsutredningar, liksom, så får man ju massa liksom ledtrådar. Och med de ledtrådarna kan man sen säga så här, ja, men den här ledtråden kan betyda att någonting är konstigt här. Och då får jag upp de ledtrådarna och då liksom fiskar jag upp dem och sen så... Ja, jag antingen ringer jag och forskar efter mera eller så begär jag in andra typer av underlag för att se vad är det som pågår. Och ibland så visar det sig då mycket väl att det är rätt. Och i andra fall så är det så det man kallar liksom false positive. Så att det finns ju alltid en risk att man liksom får saker som är korrekta men kanske ser lite konstiga ut från första anblicken.
Det är en enorm mängd alltså, material. Och du har ju, som jag förstod det, för jag läste Patrik Kronqvist som är politisk redaktör på Expressen. Han skrev ju en text om ditt projekt var det lördags, va?
Jag tror, precis, på lördags.
I lördag, och då fanns det 33 miljoner fakturer från 229 kommuner, 11 regioner under 2 år. Och så redan då, det vi spelar in på onsdag, så de här dagarna har ändå ökat med ganska många miljoner. Vilket gör att du måste ha en enorm takt.
Ja, det har ökat på 10 miljoner fakturer på de här, det blir ju 3 dagar då kan man säga, 3 dygn eller något sånt där. Jag bedömer ju att vi har fått tag på majoriteten av alla inköp i hela offentligt Sverige innan det här året är slut. Och då lägger jag till lite reservtid med att det kan vara krångel att få ut de sista, men skattebetalarna, allmänheten, media kan alltså surfa runt i de här fakturorna och själv välja ut vad är det jag vill titta närmare på. Det är hela syftet.
Då har jag en fråga till dig.
Sebastian är alldeles stum här.
Ja, det är som vanligt, min haka är i golvet. Min fråga är, har du hittat någonting som inte ens kommunerna visste om?
Ja, nu har det ju blivit nästan så här att liksom, när man skickar material till mig säger man så här, snälla Jens, kan inte du ta reda på vad som ser konstigt ut bara så jag kan rätta ungefär och städa? Ja, men absolut, och det gör jag jättegärna, för syftet är faktiskt inte att liksom jaga enskilda individer, men Man kan säga så här att om man köper in grejer för tusentals miljarder, vi har nästan 1 000 miljarder igår natt och idag har vi säkert 1 100 miljarder inköp, så måste man ju förstå att ja, men misstag förekommer ju överallt och det finns brottslighet överallt. Och då måste man ju fundera på, liksom, tror man att man har kontroll på den överallt? Nej, absolut inte. Och det är det mina egna avslöjanden består ju i, att liksom visa för allmänheten lite grann hur det går till. Ta några exempel och prata om pengarna. Så kan ju vissa tycka så här, men det där var bara ett case. Hur många sådana finns det? Ja, det finns oändligt många. Jag skriver ju inte en bok just nu i alla fall om det här, men man kan ju tänka sig att man skulle kunna skriva en bok om offentlighet i Sverige som man bara fyller med case hur det har gått till när man har gjort olika typer av upphandlingar. Och gjort olika typer av blockigt affärer på militäranläggningar och sådär. Så, men det finns många liksom, exempel på hur det har gått snett och allting har gått fel.
Men min spontana känsla är ju, men det är ju sånt här som kommunerna ska ha koll på själva egentligen. Ska en privatperson egentligen behöva komma in och göra jobbet?
Ofta så är det ju så att de system som kommunerna själva har internt kanske inte ens möjliggör att den som ska jobba med kontrollfrågor har tillgång till allt material. En inköpare är till exempel beroende av kanske veta liksom hur mycket jag har köpt in från varje leverantör, när och hur går avtal ut och så vidare. Det betyder ju också att har man inte det stödet och kommunerna är ju liksom, har ju stora IT-kostnader för andra typer av tjänster, så är det så att man kanske inte vill lägga ut 3 miljoner för att få bättre kontroll i en liten kommun, utan man tror att allting är bra tills dess att jag dyker upp och hittar någonting. Och det är såklart, det blir en spännande dialog.
Ja, det måste ju definitivt vara. Eller bli, menar jag.
Ja, men, jo, men det blir det.
Men har du stött på några problem någon gång med att försöka få ut alla kvitton och sånt?
Ja, alltså man kan ju säga så här, liksom, ibland så kommer ju frågan om kopiavgift som betyder att liksom den här gamla pappershistorien, att när man skulle ha få saker på papper så skulle kommunen få täckning för den kostnaden. Och nu när materialet är digitalt, så jag brukar säga så här, liksom, är det små pengar jag betalar, jag tar notan. Men som till exempel då med Luleå kommun, de ska ha 56 000, då blir jag ju lite så här, ja, men snälla värld. Liksom. Det var en kommun som skulle ha 3,6 miljoner för materialet, för de påstår att det tog 15 minuter att gå igenom varje rad i ett Excel-dokument.
Va?
Ja, då slog jag det på min räknare och sa det. Om jag beställer det här, då är ni klar om 4 år. Ska jag återkomma då eller? De hade inte ens tänkt på hur mycket mantid de säger att de ska betala för det. Det är liksom så här, så i vissa saker tycker jag är konstiga när de svarar. Men de flesta kommuner, majoriteten, de är ändå omsorgsfulla i diskussionen. Så till slut så kommer man fram liksom.
Det här tycker jag är intressant, för jag begär också ut fakturor. Jag vet Skolinspektionen, de tar ju betalt för att mejla sedan något år tillbaka.
Ja,
det... Så att det kostar 82 kronor ungefär, beroende på hur stort beslut det är. Men då, jag har fått flera fakturor på runt 80 kronor för de har skickat mejl med 2 inspektionsrapporter till exempel.
Sen har jag ju märkt att ibland när jag beställer ut material, då kommer ju material som jag inte har begärt och så tar de ju betalt för det, liksom, ungefär som i upphandlingar. Då kommer liksom hela ritnings... Om jag beställer, liksom, jag håller på med en barnakut och så bara, ska jag beställa upphandlingsunderlaget, då skickar de med ritningarna. Ungefär som att de vet ju att jag inte frågar efter ritningarna. Nej, men liksom. Men vad ska jag säga? Liksom? Ja, jag får väl betala då ungefär. Annars kommer jag inte framåt.
Jag tycker det var jätteintressant i Patriks text där den 27 januari där han skrev om det här, där han tog upp några exempel, bland annat att Melleruds kommun har köpt ett elverk på Blocket.
Ja, den storyn är liksom skriven i stjärna. Jag trodde ju att jag hade hamnat rakt ner i en liksom thrillerfilm liksom, eller något sådär. Liksom
vad var det som hade hänt? Alltså, kommuner brukar hålla på Blocket, vad jag vet.
Om man bestämmer sig då nere i Mellerud för att köpa 8 stycken elverk till sina äldreboenden, och då påstår man att man hittar en passande annons på Blocket där då de här elverken kostar runt 2 miljoner kronor. Till att börja med så hittade jag inte ens någon annons, och det är ingen som har någon sparad annons. Man vet ju inte vart de har hittat de här elverkerna. Men det som var ännu märkligare var ju då att de elverkerna ska hämtas i norra Sverige. På en gammal övergiven militäranläggning. Och när jag besöker den här militäranläggningen, då berättar ju grannar i närområdet att här bedrivs det väl ingen direkt verksamhet. Men däremot så kommer lastbilar lite konstigt på nätterna och lämnar prylar i en lada. I den där ladan bestämmer man sig för att åka och hämta de här 8 elverkerna, och betalningen måste ske samtidigt som elverken lastas på lastbilen. Och det är bråttom, för han som hoppar ur lyxbilen på platsen och är den som säljer dem, han har tydligen inte tid att vänta där. Och det här är lite konstigt, det finns inga serviceböcker, de är begagnade, de sägs komma från någon kund i närheten. Det är mycket, mycket så här konstiga frågetecken som uppstår. Och varför just 8 elverk på Blocket som inte ens är prissatta till ett bra pris? Ja, det fick jag aldrig svar på. Men en sak är säker, det var att den som sålde dem tog inte upp det i bolagets bokföring.
Men de har alltså, då har någon från Melleruds kommun åkt till Norrland och köpt 8 elverk, typ svart. Eller har de fakturerat på korrekt sätt till kommunen?
Kommunen har ju fått en faktura skriven i Word. Liksom, visst, den ser ju rätt ut, allting på pappret. man gör väl inte direkt någon bakgrundskontroll av leverantören, utan man bara förutsätter väl att allting är bra och sen betalar man och sen så tänker man ju inte så mycket mer på det här. Sen dyker jag ju upp med mitt system och upptäcker att ja, men årsredovisningen stämmer ju inte överens med leverantörens, det leverantören har sålt till kommunen ens. Sen finns det ju en rad källor som har berättat hur det här köpet har gått till i bakgrunden såklart. Men man kan ju säga så att kommunen, de kan ju säga som de har sagt att ja, men vi handlar i god tro. Vi hade ingen aning om att det här kanske kunde ha varit stöldgods eller komma från något ställe som inte, ja, eller de tillhör inte den som har sålt dem eller sådär. Det har man ingen aning om. Men än idag så vet man ju inte var de kommer ifrån.
Det är ganska intressant, eller det är väldigt intressant, för jag som själv jobbar i kommunen är ju, alltså vi har ju så här system, nu är ju Göteborg en stor kommun, men vi kollar ju, vi har ju såna här, alltså system för att se om det är, ja men om de inte har korrekt F-skattsedel, om de har skulder och så vidare. Men jag misstänker att du även har hittat fel i de stora kommunerna.
Ja, Göteborg
Stockholm,
är ett sånt
Göteborg
exempel.
Och Malmö.
Göteborg och Malmö är ett sånt exempel också.
Men Mellerud var ju väldigt intressant. Även Hudiksvall kommun skriver på att de har betalat miljoner för säkerhetsnycklar som aldrig levererats.
Exakt. Den storyn är ju lika märklig den att man anställer en IT-samordnare, delegerar ut befogenheter att skriva ett avtal med en person som är min tidigare granne i Hudiksvall som jag inte alls hade en aning om det här. Och sen helt plötsligt så försvinner IT-samordnaren från kommunen och sen dyker mitt AI-system upp och hittar en konstig faktura och jag börjar ställa frågor på den här 2,2 miljoners fakturan tror jag var på. Och då är det så här att det som framkommer då i samtalet är att IT-samordnaren har då beställt 3700 säkerhetsnycklar. Någon direkt upphandling gjordes aldrig, utan man bara beställde från den här då så kallade vännen. De kostar nästan dubbelt så mycket som andra kommuner har betalat. Och när jag då undersöker vart säkerhetsnycklarna är så finns de inte i alla fall ute i bland användarna. Och då visar det sig till slut då, efter jag har skrivit artikeln att ja, men de ligger ju på lagret hos leverantören. Jaha. Så då har man ju också då attesterat en faktura på miljontals kronor och grejerna ligger kvar någon annanstans. Så det har gått över ett års tid.
Och det är ingen som har saknat dem. Det är ingen som har saknat nycklarna. Eller
det är jättekonstigt. Det borde ju liksom jag också instinktivt. Om någon slutar och någon har signat en faktura på 2 miljoner, då vill jag gärna veta vad grejerna är någonstans. Men tydligen här då så har man väl inte brytt sig om det då.
För det är ofta så i, ja, precis, det är ofta så i kommuner att man har ju också en gräns. Jag får ju bara attestera, jag tror att det är 1,5 eller 2 prisbasbelopp. Och sen ska ju högre upp i kommunen, så det kan ju heller inte vara första linjens chefer som fakturerar den storleken på fakturorna.
Nej, det som är märkligt då när man undersöker de här säkerhetsnycklarna, det är ju att då 2 personer har förlorat jobbet på kommunen och 2 personer har då blivit polisanmälda. Och sen vill ju kommunen såklart inte tala om vad som står i den här polisanmälan och vilka personer det avser. Men det förefaller ju verkligen ett märkligt sammanträffande att, som du beskriver, att ofta så krävs det dubbelsignatur för att signera sånt här. 2 försvinner. Man vill ju inte spekulera liksom, men det känns ju som att det här hör samman på något sätt. Om man inte haft andra typer av problem inom liksom, kommunen eller såna här typer av inköp.
Nej, för det är väldigt stora summor. I små kommuner också blir det väldigt kännbart i budgeten, tänker jag.
Ja, det är enorma pengar, så det är ju liksom för invånarna, de blir ju rasande när de ser att 2,5 miljoner totalt var den här affären på, har bara gått iväg och grejerna ligger på ett lager någonstans. Det är liksom, det blir ingen lycklig av.
Men det är ju jättekonstigt med tanke på att leverantören bör ju veta om, här har jag 2,5 miljoner för mycket.
Ja, uppenbart då så framgår det av e-postkorrespondensen efter jag har börjat rota i det här att nu vill gärna leverantören bli av med dem från sitt lager. Så nu är det bråttom. Men ja, det är lite så här liksom att när man rör på stenarna då händer det någonting.
Ja, det här är jätteintressant tycker jag. Nej, men alltså det säger ju en del om för hur. Alltså jag läser ju också alla, om man tittar på skolan då, jag läser alla budgetar varje år och i 2023 så var det 98% av kommunerna som hade nedskärningar i skolan. Och det är väldigt mycket insändare i många lokaltidningar från föräldrar och lärare och liksom rektorer som larmar om att vi inte har pengar till stöd till elever, läromedel och så vidare. Och det är klart att det blir väldigt provocerande då, för det var ju någon annan kommun som hade lagt över 250 miljoner på kontaktannonser.
Precis.
Och då var det flera kommuner i och för sig, va?
Det var flera kommuner, men ja. det var ju liksom den historien liksom, det är ju också så här, man kan ju knappt tro den, att sen början på 1990-talet så öppnas en firma i Stockholm med idén att sälja annonser, kontaktannonser, det är alltså där det står telefonnummer och vem du är. I en papperstidning. Och sen har man kommit på idén att man ska ringa kommuner och regioner och sälja de här kontaktannonserna. Och sedan då 1995 eller så där runt den tidpunkten så har det här pågått. Och man har ju då fakturerat kommuner och regioner totalt 275 miljoner kronor för de här kontaktannonserna. Sen dyker jag upp med samma avvikelse igen och säger: ja, men vänta nu här, har ni fått tidningen? Kan ni fixa fram ett exemplar åt mig? Ingen som jag pratar med har en kopia av tidningen. Men däremot har de väldigt mycket att säga om leverantören. Och det är då jag hittar alla tjänstemän som berättar sina historier. Hur de har blivit lurade, uppringda. Hur de har blivit, liksom, hur en slipad affärsman har förklarat att det här har man alltid sålt. Och det här ser jättebra ut. Och man har gått på det här tricket. Eftersom att det har blivit så lite pengar tycker man att, men det är väl bara jag som har blivit lurad. Och sen har det här hållit på i 29 års tid.
29 år?
29 års tid.
Men varför köper kommuner, det kanske jag låter korka det, varför köper kommuner kontaktannonser?
Ja, när jag har skickat dem tidningen då, för de har ju inte tidningen, så har jag ju visat dem hur kontaktannonserna ser ut. Då är väl svaret ungefär, är det här jag har betalat för? Ja, precis. Det där betalar du 83 000 ungefär per år för. Jaha. Liksom, alla förstår ju att varför ska jag kontaktannonser mellan alla kommuner mellan varandra, för det är det som inträffar i den här tidningen. Alla kommuner som har köpt, de har kontaktannonser till varandra. Så ska du, här är Linköpings kommun, ska du nå Hudiksvalls kommun, då når de på det här telefonnumret. Det är så galet så det finns inte.
Men jag förstår inte varför, alltså vadå, vill du ha kontakt med en kommun så ringer upp den kommunen, tänker jag.
Ja, men det här är ju gula sidorna, Linnea.
Ja, det är på den, okay,
ja, det är på den nivån. Det är liksom, det är obegripligt. Alltså, det här är en telefonbok för 276 miljoner kronor som vi har betalat.
För att kommuner ska få telefonnummer till varandra, i
korrekt.
Princip. Och den lista, det finns ju på SKRs hemsida en lista på alla kommuner i Sverige.
Ja, och så finns ju Google
med kontaktuppgifter. Och det finns ju Google och liksom, intressant. Men vad tänker du när du liksom sitter med det här materialet?
Ja, men jag, ibland så blir man ju så här, jag är förälder. Jag har tre barn i en mindre kommun i en skola. Och jag får ju berätta såklart som alla andra får när de sitter över köksbordet att vikarierna försvann, mjölken försvann. Och sen tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, jag har byggt jättemånga bolag själv med egna pengar, med riskkapitalisters pengar. Och jag tänker så här, hur sköter man sina pengar där ute? Och det är så här intressant, för att jag tror ju nämligen att det är väldigt lätt att fråga efter mer pengar. Det är ofta så när det är slut, då frågar man efter mer. Det är skattebetalarna eller det ska ske genom besparingar och så vidare. Men hur man spenderar dem, det har varit väldigt lite fokus på. Och det har varit så här komplicerat att utreda och fakturer liksom, det som du säger, det finns så himla mycket liksom och sådär. Och jag tycker så här att när man gör på det här sättet att man tillgängliggör materialet, alla kan leta, alla kan rota, inklusive jag själv, så blir det ju en så här aha-upplevelse. Var det så här det gick till? Och det trodde faktiskt inte jag för ett halvår sedan ens själv, att jag skulle liksom hitta kommuner som köper grejer på Blocket som blir svarta affärer, säkerhetsnycklar för miljoner som ligger i en gammal låda på sin leverantör, 275 miljoner i kontaktannonser, hur kommunerna ska ringa varandra. Nej, det trodde jag inte för 6 månader sedan. Så jag är på så sätt faktiskt ganska chockad av de här enskilda avslöjandena jag faktiskt själv har gjort.
Jag känner att ett journalistpris är väl på G snart, va?
Ja, verkligen. Nej, men jag tycker också att det är intressant, för det vet jag själv när jag läser alla budgetar. När man läser någon kommun eller 2 eller 10. Men nu när jag har läst 1400 budgetar, nu är jag snart klar med 2024, så då blir det 1700. Då ser man ju mönster. Jag tänker, du ser ju också en massa mönster nu, tänker jag. Hur kommuner hanterar upphandling, alltså leverantörer, kontroller. Och så där med F-skattsedel, har kommuner kontroll på att alla leverantörer har F-skattsedel och där liksom korrekta bolag, så att säga?
Ja, så man tänker så här, F-skattsedel är ju ett intyg, det har alla seriösa företag som bedriver majoriteten av alla verksamheter, det är bara vissa fastighetsbolag som inte behöver ha och så vidare. Det betyder att, hej, jag ansvarar för mina skatter och avgifter och jag betalar mig själv. Om F-skattsedeln blir indragen av Skatteverket, återkallad heter det då på juridisk svenska. Det betyder ju oftast att någonting är fel. För då säger Skatteverket så här, du har inte skött dig så nu drar jag tillbaka den här. Då ska den som betalar pengarna till den här leverantören dra av 30% om det avser tjänster vid betalningstillfället. Och det ska gå till Skatteverket. Då kan man ju säga så här till kommunen att när jag började den undersökningen så visar det sig att hälften av alla leverantörsuppgifter hos kommunerna är det fel organisationsnummer på. Det betyder att ja, men hur ska jag kunna kontrollera mina leverantörer om hälften av organisationsnumren inte stämmer? Då hade man liksom blandat ihop siffror, man hade skrivit så här 1, 2, 3 i fältet, använd dig, eller klassiken som jag brukar säga, man hade bara tryckt 9 på tangentbordet tills dess att det inte tog stopp i fältet, så 9 stycken 9, då var det fullt då i fältet. Och det är inte acceptabelt. Man måste ha kontroll på sina leverantörer, man måste ha kontroll på sina organisationsnummer och man måste säkerställa vid utbetalningstillfället att leverantören har fullgjort sina skyldigheter. För annars så drabbar det samhället ytterst. För oftast så finns det mycket kriminalitet bakom de här typen av beteenden.
Ja, det är... men jag tänker det här är också ett jätte... Det jag tänker är ett jätteviktigt arbete, för vi pratar ju mycket också om att mycket av kriminaliteten är ju i företag. Och ja. Det är hur man använder välfärdssystemen alltså som kriminell bas, så att säga. Det är ofta det är där man får pengarna väldigt mycket. Så tänker du att en del av de här företagen liksom är en del av den problematiken?
Jo, men det vill jag nog påstå. För när man tittar då liksom på ytterspetsen av liksom, till exempel som Haninge som betalar 9 miljoner kronor till en campingrörelse som ska syssla med omsorgsboende för särskilt utsatta människor. Hade jag varit ett privat bolag så hade jag sagt så här, aldrig hela skottet att jag betalar 9 miljoner till någon syssla med vandrarhemsverksamhet. Det är liksom, det stämmer inte ens överens med vad de ska syssla med. Någonting är konstigt hade jag sagt. Var vänlig, utred. Men liksom, i kommunerna är det lite grann så här, någon annans problem. Och det är lite, vi måste tvätta bort det, att det är allas problem. Vet man om att man köper tjänster från campingrörelse och det blev 15 miljoner för Haningen på kort tid, då bör man ju börja ifrågasätta vad man sysslar med egentligen. Det här kan ju inte stämma. Och jag tycker i min kontakt med ekonomiavdelningarna på kommunerna och regionerna så är de otroligt seriösa kring det här. Men jag får berättat gång på gång att man får inte gehör från sina chefer. Man förstår inte att ekonomiavdelningen är faktiskt din brandvägg i verksamheten. De måste kunna också få säga nej. Det är inte bara cheferna som måste kunna säga nej eller ja. Det är lite grann så som det fungerar där ute på fältet.
Så du menar att chefer kan liksom säga så här, vi ska köpa det här, även om ekonomiavdelningen kanske säger så här, det här tycker vi ser lite konstigt ut.
Exakt så
kan man ändå
så
säga,
med,
kör.
Ja. Ja, exakt så var det med kontaktannonserna hos många intervjuade. Då hade ekonomiavdelningen sagt, nej det här är bara bluff, bluff, bluff. Och cheferna sa, kör. Och då, det är liksom... Då förstår jag hopplösheten hos dem som jobbar på en ekonomiavdelning. Som, är det bara för oss att stämpla igenom grejer, då känner man ju en jättestor hopplöshet. Och den hopplösheten är ju inte heller något skoj för dem som jobbar i verksamheten. Hade man varit som chef hade jag sagt så här, det där ska utredas, kan du hjälpa mig? Alltså förstår jag menar, liksom, jag behöver inte övervärdera mig själv. Liksom, men på något sätt är det så här lite hierarkiskt. Ja, men jag, det där ska bara köpa, betala. Lite så.
Jens, med tanke på vårat ämne lite, har du hittat någonting som är konstigt med fakturorna och skolan då?
Ja, det som jag hittar som är otroligt spännande, det är frågor kring ID och organisationskonsulter. Jag repeterar det här för alla hela tiden. SNI-kod XXX, alltså det är näringskoden för organisationskonsulter. Där är det så mycket mumbo-jumbo, floskler. Man ska fixa saker som är trasiga. Man ska göra alla glada i verksamheten. Och sen kommer notan. 1 miljon, 2 miljoner, 3 miljoner, 4 miljoner. Men ingen av dem som jobbar i skolan får ofta se fakturorna. För de hamnar i någon projektbudget. Någon annan som har tagit beslutet. Och sen sitter lärarna där på det fina seminariet och säger så här. Finns det kaffe? Tyvärr har vi inte det idag. Det ingår inte i avgiften vi har betalat. Nej, okej, tackar alla och blir lite sura. Sen den som står och pratar där uppe. Nej, han har fakturerat 450 000 plus moms för sitt lilla projekt. Det är ju uppseendeväckande att man gör så och inte talar om för alla vad som pågår. För ska man spara i skolan, då kan man inte bränna pengarna på annat under tiden. Det är liksom uppseendeväckande. Sen Skolverket håller jag ju på med en stor kartläggning kring nu då, myndigheterna, alltså Skolverket.
Ja, Skolverket är jätteintressant, för de har ju liksom, det jobbar, jag läste någon siffra, jag vet inte exakt om det är den aktuella, men att det jobbar ungefär 800 personer där. Vad har du hittat på Skolverket, eller vad tror du att du är på väg att hitta?
Men någonting jag kan avslöja redan, det är ju liksom, jag, när jag tittar på Skolverket som utifrån, så kan jag ju säga så här liksom, varför ska man träffas alltid på herrgårdar, slott, lyxanläggningar, när man ska möten, när man ska liksom kalla in experter så här. Jag tror knappast att de som sitter på de här mötena har begärt att det ska hållas på ett slott som kostar så här mycket pengar. Jag tror att det är Skolverket som har haft det som tradition att vi träffas på de här slotten årligen. 10-15 tillfällen per år. Det är inte få tillfällen, inte ett tillfälle. Och då helt plötsligt börjar pengarna rinna iväg. Och sen samtidigt så betalar man leverantörer då, som oftast har liksom bisysslor då, som kan vara personer som jobbar inom universitet eller högskolor. Då betalar man dem för att komma dit samtidigt, vilket är ännu märkligare. Så det jag försöker säga är att det är samma eftertanke man måste ha där, att dra man ner på skolan, då får det bli en billigare faktiskt konferenslokal när man träffas hos Skolverket. Man kan inte hela tiden bara säga att ja, men det är en annan budget, det är andra pengar. Det är liksom, det är den tesen. Och sen har jag liksom lite andra så här popcorn-grejen i Skolverket liksom. Men de väntar vi med.
Det är jätteintressant, för jag har suttit och jag har inte begärt ut i sin närhet såklart, men jag tar ut lite fakturor ibland så där på skolkonsulter. Och jag tycker det är jätteintressant hur man kan fakturera. Liksom, någon hade fakturerat 83 000 för en föreläsning om hjälpmedel i klassrummet. Och det är en kommun där det bor ungefär 100 000 invånare. Och då tänker jag så här, mycket av den här kompetensen som man ser på fakturorna, det borde ju finnas in-house i kommunen. Om man i en kommun har jättemånga förstelärare, man har utvecklingspedagoger, man har utvecklingsledare, strateger. Någon av dem borde ha den kunskapen. Om man anser att lärarna behöver fortbildning i hur man jobbar med hjälpmedel.
Jag tänker så här. Har man inte råd att anställa lärare och betala lärare marknadsmässiga löner och dra ner på skolmaterial och annat, då har man inte råd att köpa in konsulter. Det, liksom bara, vi slutar köpa konsulter en stund. Det är det jag försöker säga, att konsulter, det är väl bra att ha vid tillfälliga behov och så vidare. Men liksom konsulter som på något sätt ska liksom fixa skolan som inte har pengarna. Det låter ju helt otroligt att de ska fixa pengar, för de tar ju bara betalt. Så vad jag försöker säga är att på något sätt så här, kommunen måste ju rannsaka sig själv och säga så här, nej men nu är det tufft i skolan, då gör vi inte av med pengar i någon annans budget som avser skolan. För det är ju så oftast man resonerar, ja men det är någon annans budget. Ja men ni har ju ett bankkonto, det är som jag och min fru som har samma bankkonto, som jag säger så här, ja men det där är ju min budget, det går ju på vårt bankkonto, förstår du vad jag menar, va? Liksom, man måste tänka så, det är våra pengar, det är våra gemensamma pengar, vi måste tänka oss för vad vi gör med pengarna.
Ja, många av de här konsulterna, jag har ju själv blivit tvingad genom åren att lyssna på sådana, och det är ofta bara självklarheter. Jag kan bli ett vansinne när man ser att någon har fakturerat, jag tror att det var någon kommun i Skåne, liksom, flera hundratusen, 60 000 för att ens förbereda föreläsningen. Och sen var det liksom 50 000 för att genomföra den. Och sen såldes det in att man skulle träffa olika ledningsgrupper. Så totalt blev det ju typ 250 000 på ett år. Bara genom att så här, berätta, typ, vara glada och trevliga och hälsa på varann och liksom. Då blir man ganska matt när man sen läser budgeten, att man tar bort lästräning, man tar bort särskilt stöd, man tar bort elevassistenter, stora grupper på fritids.
Ja, nej, jag blir ju såklart med barn i skolan och hur skolan har det, och jag vill verkligen att mina barn ska gå i de skolor vi har idag, och jag känner liksom ett stort ansvar för att som skattebetalare också såklart att man utnyttjar medlen rätt. Och i det här jobbet så har jag såklart en unik möjlighet att visa var pengarna går. Men skolan berör mig ju särskilt mycket. Och vården också för den delen. Det är två liksom viktiga saker för mig personligen.
Och vad är ditt mål med det här projektet? För jag tänker du lär ju inte vara färdig. Du kommer väl fortsätta, nej, hoppas jag.
Det här projektet kommer för evigt bli, när det gäller liksom, det offentliga medlen spenderas, det är för mig ett evigt ideellt projekt. Liksom. Det är mitt bidrag med min kunskap. Men om man säger så här, det är ju såklart, man måste ju fundera över tid. Liksom, hur får vi en förändring? Ska Jens Nylander varje år in och ut begära ut fakturor tills dess att det blir en förändring? Eller kommer politikerna plötsligt säga så här, vi visste inte om det här. Det här måste vi fixa genom förändringar av lagstiftning, införande av striktare direktiv, kommunerna ska göra ett antal förändringar. Jag vet inte, men jag märker väl, kan jag väl säga, efter nu, det har bara gått egentligen en och en halv månad ska jag säga, sedan jag egentligen publicerade den första databasen, om man får kalla det, så är politikernas intresse för det här högre än någonsin i alla fall. Sen vet inte jag om det är floskler och det är bra att ha i debatten, men just nu så tror jag att politikerna skulle verkligen behöva vara med i det här och titta var pengarna går.
De vet antagligen inte om det själva, tänker jag.
Du har helt rätt i det.
Men vad ser du rollen med offentlig upphandling? För det, lagen om offentlig upphandling ställer ju också till det. Vi får inte handla det här billiga elverket egentligen på Blocket. Nej. Vi behöver köpa det här jättedyra från ett som företag vi har ramavtal med.
Jag tror så här att lagen om offentlig upphandling är, även om man kan kanske tycka att men den beskrivs som enkel, så är den inte enkel. Och vägarna förbi den är många. Det har jag visat på de här liksom upphandlingsfusket. Liksom hur man kan sälja liksom en webbverktyg för nästan 1 miljard till kommunerna. Ingen har ju i princip frågat om ett bättre pris på över 10 års tid i många fall. Det visar ju på att man har inte så stort intresse för att få ett bättre pris. Även om man kan bara säga så här, det här är för dyrt, jag vill ha det billigare. Så jag tror att allting börjar med att de som köper grejer, det måste vara folk som vet hur man köper grejer. För de som säljer, de är ju polerade säljare som på en bilfirma, ni vet. De vill ju sälja bilen som står i hallen eller som står i katalogen. Men de som köper, de måste ju också vara polerade. För det är ju så mycket pengar liksom. De kan ju lätt bli inlurade i det här trygga, bra affärkonceptet. Så jag tror att allting handlar om det. Sen så tror jag så här att den här så kallade direktupphandlingsgränsen som säger att över 700 000 kronor då ska du gå ut i en riktig upphandling, man får kalla det med annonsering och så vidare. Den där gränsen, antingen så måste man ge Konkurrensverket sjuhelskotta stor skattkista och säga jaga alla som gör fel tills dess att de har lärt sig göra rätt. Eller så säger man så här, vi ändrar lagstiftningen för att ni inte kan göra lika mycket fel. Jag ser bara de två valmöjligheterna. Hur man ska ändra lagstiftningen, det vet jag inte, för det är för komplicerat för ens en åskådare som mig i många fall, för att man kan ta så många vägar runt det helt enkelt. Man kan säga att, som i Mellerud, det var akut situation, det var kris i samhället. Då gäller ju liksom inte, då kan man ju bara vandra förbi de här reglerna.
Det är kris i samhället, så de måste åka upp till Laden Norrland och köpa elverk på Blocket.
Ja, som har startats 3 gånger sedan dess, ska vi tillägga också.
Ja, mina vänner.
Sebastian, vad tänker du?
Jag håller på att förbereda kära och fjädrar för våra politiker och kommunalanställda. Jag är lika förbluffad som vanligt. Jag är ju inte så jätteinsatt i de här frågorna, Jens, som du kanske märkt. Så jag blir så paff bara jag hör detta. Det är helt sanslöst vad våra skattepengar går till. Jag kommer definitivt följa dig från och med nu.
Tack. Och mer kommer vi visa vart pengarna går, tyvärr.
Är din plan att sen lägga in alla 2024 års fakturor också? Du kommer fortsätta bygga på den här databasen?
En gång i halvåret så sker uppdateringar av det som är nytt. Så inte, alltså det tillkommer en massa myndigheter varje dag nu. Men om vi tänker oss här att nu har Hudiksvalls kommun kommit in. Då blir det liksom om ett halvår först. Jag frågar om nytt material för 2024. Så helt rätt, 2 gånger om året.
Men bara för att sammanfatta, du har kontaktat kommunerna personligen, du har fått ut allt material, sen har du matat in det i din databas och den signalerar att här är något knas och då går du in manuellt och tittar på det.
Helt rätt.
Helt
det är jättebra beskrivning. Ja.
Det här är jätteintressant och jag tänker det är jättebra att titta på myndigheter också. Kolla på Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, du kommer hitta jättemycket där.
Skolinspektionen har redan fått data ifrån, så det pågår ett arbete där redan också. Så Skolverket, Skolinspektionen, liksom, det var 2 prioriterade myndigheter. Sen har jag prioriterat en rad andra myndigheter också.
Ett tips är Specialpedagogiska skolmyndigheten angående konsulter och så. Där kommer du säkert hitta mycket.
Ja, konsultinfernot verkar vara större än någonsin. Jag begriper inte. Det är nästan som i Grekland. Liksom. Vad var det massa där? Alla, man skulle anlita alla kompisar och kollegor till det offentliga. Liksom. Till slut så bara sprack bubblan. Liksom. Så stod alla lyxbilar på eftergatorna. eller påminner lite grann om den här konsultbubblan. Alla ska vara konsulter på något sätt.
Nej, men det finns, det har skrivit fram med liksom skolans inre marknad, och det är ju ett liksom skolutvecklingskonsulter som har blivit som ett nytt resande folk, kan man säga. Som åker runt och ska sälja in metoder och arbetssätt och lära lärarna helt enkelt vad de ska göra. Och det är jätteproblematiskt att kommunerna går på det.
Ja.
Och myndigheter då, givetvis. Men det är främst kommunerna jag tittar på.
Som Össling säger, vad fan får jag för pengar?
Ja, exakt. Jag tänker det är en bra fråga som får avsluta. Vi får återkomma med svaret, vad fan får vi för pengarna? Om man följer Jens Nylander så kommer man se det, helt enkelt.
Och vad var det man hittade dig igen?
Vart är det vi hittar dig?
Jensnylander.com.
Jensnylander.com. Det måste ni hålla koll på. Eller, där kan man då, om jag har förstått det rätt, jag har också varit in lite grann där, man kan söka på kommun om det är någon speciell leverantör man vill titta på.
Exakt. Man kan söka på kommun, man kan gå in på sitt universitet och titta vad de köper. Man kan också få liksom beskrivning över vilka är de stora leverantörerna. Ja, lite grann sådär. Det är lite spännande liksom, när folk får forska i där en stund. Liksom. Det brukar vara roliga dialoger på sociala medier om vad folk hittar.
Och om jag, för det står också då vad man har betalat. Alltså det är så öppet som man ser vad varje post har kostat också.
Ja,
vad tycker företag om det? Att det kommer ut vad...
Alla företag som har kontaktat mig, de är bidragstagare till materialet. Jag hade igår kväll satt jag med ett ärende med en företagare som säger att en region har verkar rapporterat fel data till mig. Då tar jag tag i det och sådär. Och det ska man ju tänka på när man publicerar så mycket material, när det liksom blir miljontals datapunkter. Att vara kritiska också när ni tittar på materialet, för ni får inte... Man får inte använda det för att för snabbt peka ut någonting som kanske sen visar sig är datafel hos kommunen eller datafel hos mig för den del. Så att jag brukar alltid säga det, att liksom titta, hämta mer underlag, och sen när du har det, då vet man vad som har pågått. Liksom. Det är ungefär så plattformen är byggd. Liksom. En precis. Undersökningsplattform.
Precis. Nej, men och det är också jättebra, för jag har sett ibland också att folk har kontaktat dig och sa det här jag har det här företaget, jag anser att det här är fel, och då har de avsett dig och så kan du kolla och i så fall rätta till. Ja. För du har ju också på din sida har jag sett där det står inrapporterade fel.
Ja. Alla
som
fel
att det är, som att det är miljontals, så är det klart att det kommer vara saker.
Det vanliga felet som jag ska säga till lyssnarna, det är tyvärr rena datafel. Antingen är det språkförbistringar mellan kommunen och oss, eller mig då, eller så är det rena datafel i materialet från kommunen. Det är det vanligaste, och det går väldigt fort att rätta till när man bara vet om det.
Så mina vänner, då...
Det här var superintressant.
Ja, vi kan prata hur länge som helst. Ja. Men för att vi inte ska få timtals material för den här podden så måste vi avsluta där. Vi tackar Jens för att du tog dig tid att vara med. Det är väldigt intressant. Kommer definitivt som sagt fortsätta följa dig. Och Linnea, har du någonting att tillägga?
Jag tycker det här är helt lysande att man i den här omfattningen, för att om någon person går in och tittar på någon sak i en kommun, då ser man inte ett mönster. Men du lägger ju hela pusslet. Det är så otroligt fascinerande och väldigt välbehövligt.
Tack, bägge två.
Efter med ditt jobb kan man inte säga att vi inget visste. Det kan man inte säga längre.
Nej, nu vet jag.
För att det ligger öppet för alla att titta. Så att du gör en enorm insats för kommun Sverige, så det ska jag ha stort tack för.
Tack, Linnea.
Nu kör vi veckans skolsnackis.
Linnea, jag har inte riktigt koll på vad du valt ut i veckans snackis, så det är en liten överraskning för mig också. Vad har vi för ämnen?
Ja, men så här, skoltwitter är ju väldigt bra, för där delas ju liksom jättemycket artiklar och liksom analyser och så. Så att det har ju varit lite debatt som vanligt. Jag tänker dels en text som kom idag, vi spelade in 1 mars, snackisen. Från Ulla Hamilton, som är vd på Friskolornas Riksförbund. Det är liksom en intresseorganisation för friskolor. Främst vinstdrivande. Det finns en annan organisation för idéburna friskolor. Men Friskolans Riksförbund organiserar ju många olika. Men i alla fall, hon skrev en text i Alltinget, nättidningen Alltinget, om Roger Akelius-affären. Ni kanske minns han som vill, eller kanske du minns det, han ville köpa majoritetsaktierna i Academedia.
Ja, jag undrar, vad hände där? Var det, sa han visste att han inte skulle få igenom köpet?
Nej, så alltså, jag vet inte. Han kanske visste vad han gjorde, jag har ingen aning. Men det var ju väldigt roligt. Eller så här, det hade varit kul om det inte hade varit för att det handlade om barns utbildning. Men i alla fall, han ville köpa Melby Gårds del av aktierna, som ungefär 24%. Men sen så sa ju han de här förbjudna orden i friskolvärlden. Att man tycker att elever och lärare är viktigare än utdelning. Då störtade aktien med typ 11%. Och Melby Gård meddelade att de inte tänker sälja. Så kan det vara. Men Ulla Hamilton i alla fall, hon skriver så här. Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten eller friskolefrågan. Men i samband med att Roger Akelius klev in i debatten så blir det riktigt turbulent. Det sägs ofta att den svenska modellen är unik, som att det är tillåtet att driva friskolor som aktiebolag. Och så fortsätter hon då med att det här är, Sverige är unikt eftersom pengar följer eleven och att man kan välja en friskola oavsett vilken ekonomi man har. Roger Akelius, han gick ju ut och sa att han tyckte vi skulle ha liksom helt privata skolor där man betalar för sin skolplats om man vill gå i friskolor. Och det tycker ju inte Friskolans riksförbund då, obviously. Men i alla fall, hon säger så här, vi medlemmarna i Friskolornas riksförbund erbjuder ungefär 420 000 elever undervisning i sina verksamheter. För att illustrera de här verksamheterna presenterar vi på vår hemsida skolberättelser. En av dessa skolberättelser handlar om Said, som vi vill kalla honom, som växte upp i Rosengård, ett utsatt område i Malmö. Hans skolgång på Jensens grundskola i Malmö har gjort stor skillnad för honom. Det har lett honom till studier på Chalmers tekniska högskola. Och då kan man tycka så här, gud vad bra, men det är lite roligt med Friskolornas riksförbund. För i princip varje gång de lyfter fram en friskola så är det en skola som fuskar. Jensen i Malmö har haft väldigt tydlig betygsinflation i många år. Framförallt i de ämnen som inte har nationella prov. Det kan vara till exempel alla tjejer utom en får A i bild, hemkunskap eller musik. De har haft varierande olika år avvikelse mellan nationella prov och betyg. Och varje gång som Ulla Hamilton lyfter fram en friskola så är det, när man går in och tittar statistiken, så är det en skola som uppenbart inte sköter sig. Jensen har ju också liksom, i Göteborg till exempel, så har de skickat hem brev till elever som går på kommunala skolor och liksom försökt locka över dem. De har skrytit om att de har bytt ut elevunderlaget genom att liksom fått bort alla elever från utsatta områden och tagit in elever från akademiska hem. Så att Jensen är en riktigt vidrig skolkoncern. Men Ulla Hamilton är stolt. Och sen så tar hon upp att elevpengen följer eleven. Och det stämmer ju inte. Elevpengen betalas ju ut till huvudmannen utifrån antal elever på skolan. Och sedan så fördelar man det efter en resursfördelningsmodell man har. Sen har vi heller inget skolval i Sverige, utan man får önska skola. Därför att hade vi haft ett skolval att man får välja, då skulle alltså alla skolor behövt ha ett antal platser elever som vill gå där. Och det funkar ju inte givetvis. Man får önska och sen blir man placerad utifrån önskemål och om det finns plats. Så att Ulla Hamilton så kör ju som vanligt i diket då i den här texten.
Vet du vad vi tycker om Ulla Hamilton?
Nej, jag tycker ingenting om Ulla Hamilton som person, men hennes resonemang håller inte riktigt, som vanligt. Det brukar inte göra det. Och då säger så här, det är så bra att de får möjlighet att välja en skola som passar dem. Ja, fast skolan handlar ju om alla elever. Vad händer med de elever som går kvar i den kommunala skolan, som får sämre stöd sämre möjligheter för att friskolorna är överkompenserade. Den lilla detaljen glömmer hon att skriva. Ja, jag hoppas att någon klok person skriver replik på den här texten. Och jag tror att jag såg att någon på Twitter redan har skickat in en replik.
Ja, det är så.
Så att det lär bli fortsatt replikskifte i denna fråga. Ja, men det är intressant att de lyfter fram skolor som är riktiga skojare.
Men varför kan man inte bara vara ärlig?
Det kan man fråga sig.
Ja, nej. Det var en bra veckans snackis.
Ja, men det kommer en till.
Kommer det mer? Oj.
Nej, men det finns ju sen så här, Akelius-affären handlar ju om Academedia. Och då har två skolchefer skrivit på Aftonbladet debatt om att debatten om oss bygger på felaktigheter. Där de skriver om att den här friskolan, eller den här debatten kring Akelius kan ha skadat oss som landets största utbildningsföretag och för friskolebranschen. Och det beklagar vi. Bara att kalla skola som bransch är ju fruktansvärt. Och de menar på att vi skulle sätta vinsten för elevernas rätt till god utbildning är fel. Vi som arbetar med Academedias kärnuppdrag, skolutbildning, fokuserar varken på ägande eller aktiekurser. Det centrala för oss är att vi är goda förutsättningar att erbjuda medarbetare bra arbetsplatser och elever utbildning av hög kvalitet. Men då kan man ju fundera på, de här två skolcheferna jobbar i ett företag som har ett program där anställda då kan köpa aktier förmånligt. Och de har det de kallar då för incitamentsprogram. Och det här har Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans skrivit jättebra inlägg om på deras blogg. En av riktlinjerna då som Marcus Larsson skriver från årsstämman 2021 är prestationskraven. Som är den sammanlagda totalavkastningen på Academedias aktie. Det är alltså avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång, återinvestering av eventuella utdelning under löptiden. Academedias finansiella mål, det de alltså ska uppnå, är att omsättningstillväxten ska vara 57% per år. Exklusive större förvärv, alltså att man köper upp andra företag. Att lönsamheten över tid ska uppgå till mellan 7-8% av omsättningen. En av de här som har skrivit texten då, Lotta Krus. Hon har 4421 aktier och 43 000 optioner i företaget.
Hur mycket sa du?
4421 aktier och 43 000 optioner i företaget. Den andra författaren till texten, Jimmy Källström. Han har 23 212 aktier, 20 000 optioner och 600 000 konvertibler.
Men frågan är, har du koll på hur många aktier det finns?
Jag återkommer.
Du återkommer.
När Melby Gård då skrev att de skulle sälja sitt innehav och Akelius skulle köpa. Och sen då när han ville sluta med utdelning, då sjönk ju aktien. Med 8 kronor på bara några timmar. Och då tappade Jimmy Källström som skrev den här texten 185 000 kronor i värde. Och då har man inte räknat in värdeminskning på optionerna och konvertibler. Och Lotta Krus, hennes aktieinnehav är värderat till 200 000. Och Jimmy Källström 1,1 miljon. Och då är det så här, de här två som har skrivit texten har ju direkt ett egen finansiellt intresse av att det pratas gott om Academedia, att de växer, att man håller nere kostnaden för utbildningen. Och då skriver Marcus, som jag tycker det är rimligt, att så här, de här Academedias chefer har ju ekonomisk vinning av att aktiekursen ökar. Och när då den här affären, när det blev så här att Akelius började prata om att vi ska inte dela ut, vi ska satsa på elever och lärare, då sjönk aktiekursen och deras värde då på aktieinnehavet. Och då skriver Marcus, det vore ärligare om Academedias chefer argumenterade för marknadsskolan utan att ha sina underställda medarbetare som gisslan. Och även lärare kan ju givetvis ha aktier, och det är det som blir så, man kan inte säga att de som jobbar i Academedia, cheferna och rektorerna till exempel, att de inte skulle ha ett intresse av aktiekurser och ägande och strukturen. De tjänar jättemycket pengar på att ha det. Så att jag tycker det är klart att de som står i klassrummet inte nödvändigtvis har någonting med liksom aktiekursen att göra eller tänker på det. Men man kan inte argumentera och ta liksom, sina anställda som gisslan i argumentationen för att man ska fortsätta tjäna pengar på barns utbildning.
Nej, det här är vad vi tycker om att ta sina anställda som gisslan. Skäms.
Ungefär så. Så att det var väldigt intressanta. Och sen skrev ju de Johan Persson och Lotta Edholm i regeringen replik att de nu liksom kommer ta ett helhetsgrepp på att renovera friskolesystemet. De var ganska skarpa i sin text. Jag blev lite förvånad ändå.
Positivt eller negativt?
Positivt. De säger att friskolesystemet har stora brister. Det är upphov till osunda drivkrafter. Och det är anmärkningsvärt att Academedia fortsätter blunda för det. De menar också på att de kommer att batteria skarpa åtgärder för att de osunda drivkrafterna ska tas bort. Och då skriver Academedia då i sin slutreplik. Johan Persson och Lotte Edholm skriver att vi blundar för osunda drivkrafter i friskolesystemet. Gjorde vi inte. Vi redogjorde bara för våra. Och sen skriver han, vi håller också med att man inte ska fuska. Vi vill inte heller se oseriösa aktörer inom skolan och tuffare krav på skolhuvudmän. Vi har samma drivkrafter som ni. Fast det har man ju inte om man sitter på aktier för flera hundratusen upp till en miljon. Då är det klart att man inte har drivkrafter med utbildning och bildning.
Nej, men det är ju två helt olika saker. Det som driver dem är ju först och främst pengar.
Såklart.
Ja.
Ja.
Den här logiken.
Den haltar lite kan man säga.
Det gör den definitivt. Men jag är inte förvånad.
Nej, men och det man försöker göra, både Ola Hamilton och liksom Jensens eller Academedia, Thorén, Engelska skolan, de som företräder friskolesektorn, det är att de hela tiden vill liksom individualisera skolgången. Att enskilda eleven får en peng, enskilda eleven gör ett val, enskilda eleven gör detta och detta. Men grundskolan som är skolpliktig handlar om att ungefär en miljon elever ska ha en likvärdig skola och likvärdiga förutsättningar. Därför kan man inte... Jag tycker att det är ganska vidrigt att hela tiden prata om individen när undervisningen är kollektiv aktivitet, när skolan måste ge samma förutsättningar för alla barn. Likvärdiga förutsättningar för alla elever.
Men det är ju inte likvärdiga idag.
Nej, det är klart att det inte är det, för att vi har ett marknadsstyrt skolsystem.
Men de värnar ju om eleven.
Det säger de ja.
Yeah.
Och det måste de ju säga, för att annars kommer aktiekursen dyka ännu mer.
Och där hör ni, företagare.
Precis, och det är inget konstigt. De gör ju det företag ska göra. Företag, aktiebolag har ju som enda syfte att tjäna pengar. Och det är inget konstigt. Det är liksom, men då är frågan, ska verkligen skolor vara aktiebolag? Kanske inte.
Nej, det tycker jag definitivt inte.
Nej, det kan man tycka olika om. Men som sagt, den här debatten lär ju fortsätta. Den har ju varit väldigt het i flera år nu och den ska vi hålla liv i helt enkelt.
Det kommer du och jag göra rätt mycket tror jag.
Vi har faktiskt en rättelse också från förra veckan.
Oj!
För att jag pratade om kringresande skolkonsulter. Och då pratade jag, och då läste jag från Fredrik, vad heter han? Törnqvist heter han väl på Twitter. Han hade begärt ut faktura från Skolverket på företaget Skolkraft. Fredrik Törnqvist, ja precis. Och där hon hade fått 60 000 för att göra liksom några filmer och lite frågor och så från Skolverket. Så att när jag läste upp eller så här, den fakturan, så hörde hon av sig till mig och sa att på den summan innehöll också föreläsningar. Och det stod, då behöver Skolverket bli tydligare på sina fakturor vad de avser. Helt enkelt. Så nu har jag sagt det.
Ja.
Så gör man vad man vill med den informationen. Men som sagt, vi kan inte verifiera det. Men hon menar på att det även var föreläsningar. Men det framgick inte av underlaget.
Jag anar ugglor i mossen.
Nej, jag tror att hon är en...
Jag tänkte mer på Skolverket.
Person. Ja. Precis, man behöver vara tydlig i sina fakturor vad de avser.
Ja.
Och det här avsnittet har ju handlat ganska mycket om fakturor. Ett par tiotals miljoner faktiskt.
Oh ja, det är ju många som har hört av sig om att han ska vara med också i våra program.
Jättekul, men det är fascinerande hur man kan liksom på ett... Jag vet inte, jag upplever inte att han tycker att det här verkar... Jag fattar inte riktigt faktiskt hur han gör, om jag ska vara helt ärlig.
Det är AI. Det fattar väl alla hur det funkar?
Nej, inte riktigt. Jag är inte så här jätte... Jag är väldigt analog av mig.
Du och jag kommer bli ersatta av AI som kör podden.
Precis. Det ser vi fram emot.
Ja, men...
Men det var veckans snackis, helt enkelt. Och vi kommer ju spela in snackisar i slutet på varje vecka för att se vad det som har hänt under veckan, helt enkelt. Och försöka dissekera och analysera utspel. Men Ulla Hamilton får... hon får inte A för sin artikel.
Nej, det får hon.
Hennes resonemang blir nog faktiskt ett F, tror jag.
Men det är svårt att välja ut veckans snackis. Den ändras lite denna
vecka. Det
är väldigt
mycket. Man skulle kunna köra 2 timmar bara veckans snackis.
Ja, eller förra veckan får vi säga då.
Ja, precis.
Ja. Ja, det är, vi spelar ju alltid in någon dag innan vi sänder.
Exakt.
Så är det. Jag behöver lite tid på mig att redigera.
Ja.
Ja.
Och jag Sebba satt åt mig att sluta andas. Så att det kommer bli spännande poddar
framöver. Ja, det är väldigt jobbigt att redigera bort. När jag ska jobba med dig. Du får inte sluta andas.
Men som sagt, vi hörs snart igen. Hoppas att ni tyckte att avsnittet med Jan Nylander var spännande.
Skriv gärna till oss vad ni
tyckte. Skicka gärna frågor. Ni kan skicka på Twitter, på Instagram, till våra mejl. Ni kan gå in på hemsidan safunkaskolan.se. Och
skriva därifrån.
Hör av er, helt enkelt.
Absolut.
Så kan vi svara på frågor om någonting är krångligt eller vill veta mer eller förklara det.
Och det kör vi efter veckans snackis.
Ja, eller i avsnittet när vi får in frågor.
Eller efter veckans snackis.
Ja, det kan variera.
Vi besvarar frågorna i alla fall.
Ja, precis.
Bra. Tack så mycket.
Bra, nu ska vi gå äta buff bourguignon.
Oh, nice. Har vi bärs till det?
Det har vi. Och Barolo.
Nice. Ha det bra, mina vänner. Ta hand om er.